eventuell seger eller vad det är frågan om.
What the horse, what the driver.
Första frågan, David. Är du sliten?
Ja, jag är dränerad på energi. Det ska jag villigt erkänna.
Satt den hårt den här elitloppshelgen för dig, eller?
Det är ju alltid väldigt mycket känslor och känslosvängar. Och man är intensiv helg i det, så att man blir ju väldigt trött. Måndagen efter en elitloppshelgen borde bli röd dag.
Mm-hmm. Men inte för travpoddar?
Nej, inte för travpoddar. Det finns så mycket att snacka om.
Nej. Så är det. Och det är därför vi är här hos er igen, Trapoddarnas Trapodd. För vad vore det en måndag efter en elitloppshelg om Trapodden inte kom ut och summerade just helgen som precis har gått i mål. Så här kommer den, elitloppshelgen och summeringen 2020, där vi naturligtvis fick se några 5+ prestationer och givetvis några sämre diton också. Det är väl så det ska vara en elitloppshelg, kan jag tänka mig.
Ja, men den sportsliga kvaliteten i år var 5 stjärnor.
Mm, verkligen. Välkomna till oss, ytterligare ett extra avsnitt alltså av Trapodden. Spelstugan Gambling Cabin är avsändare. Ja, du var inne på det. Du är lite energilös idag, David. Men hur var det att uppleva elitloppet ifrån det du upplevde det och inte på plats på Solvalla?
Nej, men jag hade det trevligt såklart. Men man känner ju att elitloppsedeln inte har varit på riktigt ändå när man inte har varit på plats. Hoppas inte få uppleva det här flera gånger igen, att man inte kan vara på Solvalla. Det är klart att eftersom ingen var där så sitter man inte hemma och känner att man saknar att vara där. Men man känner ju att någonting fattas i ens liv när det har varit en elitloppshelg och man inte kan ta på plats. Men då har vi känt till länge nu och hoppas aldrig mer få uppleva det igen.
Mm. Du har ju plussat för det här med att de körde elitloppet på kvällen och allt det där. Fick du den upplevelsen till dig som du trodde att du skulle få, eller vad känner du?
Ja, jag tyckte det blev helt rätt, måste jag säga. Och framförallt så gillar jag hur spelformerna kom under dagen. Det är möjligtvis att man mår bra av något lopp innan V75 så man får liksom känna på det. Men jag gillar ju när V75 börjar ganska tidigt, kanske ett lopp innan räcker, och att V4 ligger lite efter så man kan få ta lite omtag om V7 då blir favoritbetonad eller liknande. Så att jag gillar ju att det kommer V7, sen kom dubben, sen kom V4, sen kom lunchdubben liksom. Så att man fick hela tiden en ny chans, och det tyckte jag var skitkul.
Ja, vad härligt. Hur följde du den då? Känner jag dig rätt så har du 3-4 skärmar igång samtidigt.
Ja, men så är det. Det var ATG Live på datorn eller på paddan, och så såg vi då tv-sändningen på tv. Och det är klart att eftersom man bara kan konsumera det på det sättet så blir det stort ansvar för de som producerar. Och jag tyckte att man överlag har lyckats väldigt bra över helgen. Det är klart att det försvåras mycket med corona, att man inte kan göra samma mängd intervjuer för man ska hålla distans. Det är ju såklart negativt, för det är ändå tillfällen när man saknar att höra ett par aktiva. Till exempel Björn Goop då efter galoppen med Vivi de Vaisas eller Jeppson eller Adrian Cogini som galopperade. De rösterna vill man ju höra, de fick man faktiskt inte höra alls i tv-scenen. Jag vet att Björn Goops intervju sändes i liven.
Jaha, gick den där?
Vad sa du?
Ja, den gick där i alla fall. För jag saknade den i vanliga sändningen då.
Jo, men den gick där, men jag hörde inte sen för att jag hade ljudet av. Så att, Men det är en sån grej som man kan skylla lite på corona för att det är svårare att göra. Samtidigt tycker jag man ska prioritera det som händer på banan och sporten. Och inte liksom proppa körschemat med fasta punkter så det inte finns möjlighet att ta hand om det som händer på banan. Det tycker jag är prio ett.
Mm. Du har ju varit producent för många elitloppssändningar. Vad känner du liksom när du sitter och följer den så här från sidan? Liksom? Kan du lägga det åt sidan? Liksom? Eller tänker du, jag hade gjort så här? Eller?
Ja, men det är väl en
yrkesskada. Det här har varit bra. Och
ja, men det är ungefär som du hör travreferat, så tänker du lyssnar ju med andra ögon. Och det är klart att man har en yrkesskada, att man all typ av tv, men framförallt trav-tv, att man undrar hur de har tänkt. Och jag tyckte att man har skött sig väldigt bra på stora hela. Det enda jag kan känna, och då ska jag verkligen säga så här, jag ska inte recensera tv-sändningar. Jag har jobbat med det. Jag är vän med flera som jobbar med sändningarna, så att det är inte det jag ska ägna mig åt. Och jag vill verkligen betona att det är väldigt svårt för oss att prata om sändningen, dig och mig. Vi har jobbat med det där. Vi gör inte längre. Det är lätt att framstå som bitter om man då skulle ha kritik. Och jag kommer inte rikta en kritik, utan jag kommer att ta upp en grej som jag tycker är lite intressant. ATG har ju alltid, och travet generellt sett, har ju alltid byggt väldigt mycket runt kändisar. Man har Carola och Ingmar Stenmark i vinnarcirkeln, Andegolas vinner på 80-talet.
Som David Neves som tar in Filip och Fredrik, eller var det Alex och Sigge kanske till och med.
Ja, men precis, och jag var producent för Elitloppet då under 5 år i tv, och vi hade Alex och Sigge med 1 år, och då var det liksom deras jobb att berätta för icke-travintresserade hur de upplever Solvalla. För vi som redan är frälsta, vi kan ju inte, alltså vi ser på det med för vana ögon, så vi har inte samma förmåga att kunna berätta vad man upplever första gången. Alla minns ju när man kom in på Elitloppet första gången. De känslorna vill man att nya besökare ska berätta för folk som inte varit där. Och jag tycker att travet generellt sett är väldigt bra med kändisar. Tycker att, ja, men det, jag förstår att det drar och så vidare. Däremot ska jag tycka, var ska man lägga in kändisar? Nu hade man ju Timmes fönster igår som var väldigt ja, speciellt. Och man väljer ganska tätt in på finalen att ringa upp Jan Andersson och Johan Garpenlöf som då är förbundskaptener. Jag förstår det greppet helt och hållet, men jag tycker att i det fallet som det var igår så sker det lite på bekostnad av sporten. Jag tycker det är snyggare när man ligger med bilder på Örjan så han kliver ut från omklädningsrummet eller vad han nu kliver från, hoppar upp bakom Propulsion, snackar med Redén, Åsa är där, ställer en fråga bort till Matteus som står med Franco Vri som är på väg ut i sin defilering, tillbaks till Åsa som pratar med Erik Adelsson som är på väg ut i sin defilering. Att man liksom ligger live och inte känner att man måste proppa det med så mycket. Man litar på produktens sport, att den dramatiken ska leva och att man inte försöker kreera det med andra grejer. Som sagt, det var skitmånga snygga grejer också. Pers inledning när han kliver in i studion, skitsnyggt. Sen måste jag hylla den här wire-kameran som går längs med upploppet som följer ekipagen.
Den har ju varit med några år.
Ja, det har den gjort. Men den har funnits delvis lite på innerplan tidigare, men jag tyckte den användes väldigt rätt i år. Den är skitsnygg och det är nästan travets bästa bildutsnitt för travlopp. Man får med hela fältet på nära håll och inga liksom jobbiga inzoomningar. Så att den kameran vill man se ofta faktiskt.
Mm.
Det är min känsla om tv-sändningen. Ja. Som sagt, det här kändisfokuset tycker jag blir... Jag fattar att man vill visa upp det i ett tillfälle när många kollar, men jag tycker att under den timmen så blir det väldigt pressat. Man ringer upp Peter Forsberg efteråt, han sitter i en rosa hatt. Är det verkligen hans reflektion om man vill höra efter ett elitlopp? Jag är lite skeptisk till det faktiskt, men det är ju en grej som har funnits länge i med ATG, att kändisar eller travet i stort ska visas upp. Frågan är då hur man ska göra det, men ja, det var min reflektion. Mm. Vad känner du själv?
Nej, men speciellt såklart att vara hemma och titta på elitloppet överhuvudtaget ju såklart. Sen satt jag inte, om jag ska vara helt ärlig, klistrad framför tvn från minut ett när sändningen startade till den gick i mål. Överlag en bra sändning. Och vem är jag att sitta och recensera, som du var inne på tidigare, mina gamla kollegor?
Nej, det ska vi vara väldigt försiktiga med att göra. Och framförallt som jag sa, att vi har jobbat med det. Det blir lätt att man framstår
precis.
Som...
Men om jag säger så här då. Jag försökte ändå när jag jobbade under alla dessa år ändå ha liksom, ja, men, se till och säga vad man tyckte inför sändningarna. Påverka körschema lite grann. Hur borde vi jobba? Hur jobbade vi när sändningen var i mål? Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Och så vidare. Det är ändå därför man har hållit på så länge med det. För att man tycker att det är otroligt kul att man brinner för det. Mm. Lasse Granqvist sa ju till oss på Kanal 75 för några år sedan att han var så sjukt imponerad av Kanal 75 som alltid var först med det heta. Mm. Var det någon som hade kört galopp med en stor favorit så var man där. Vi var först fram på segerintervjuerna. Vi fick känslorna hela tiden. Vilket jag tycker att Kanal 75 har varit sjukt bra på genom alla år. Men just därför reagerade just på den biten som du var inne på där, att jag hade gärna velat haft, ja, du sa det, att Björn Goop kanske att den sändning, att de gjorde sin intervju efter Vivid Wise Asse som sändes i liven men inte i fyran. Men just de, Kalle Jeppsson när han körde galopp, Adrian Colgini, Taekwondo, att få de här besvikna, Franco Vri, ja, vad det nu kan vara. Det tycker jag man har varit sjukt bra på tidigare, men det saknade i år. Kan vara så att det inte gavs något utrymme tidsmässigt efter finalen. Men som sagt, då prioriterade man annat. Man tog in Peter Forsberg och lite sånt där, vilket jag tyckte var märkligt. För där har Kanal 75 varit jävligt bra genom åren. Att alltid fånga det heta, tycker jag. Det saknade jag. Framför tvn alltså.
Ja, det är ju lite svårt med intervjuerna och coronatider. Det är inte lika lätt. Det har alltid varit väldigt lätt att slänga fram en reporter och gå till reportern. Reportern pratar med en kusk och så är det klart. Nu krävs det väl lite mer förberedelse med bommar och sådär, men menar, man har vetat om det här länge, så mycket längre tid ska inte behöva ta så att man inte ska kunna få de grejerna. Jag saknar också exakt det du beskriver.
Mm. Men du, jag tycker vi gör så här. Vi summerar den här helgens sportsliga prestationer. Det har varit både bra och dåliga. Vad tror du om att ta in en gäst?
Jag tycker att det är skitbra. Vi behöver fler röster.
Vi kollar vem som är veckans gäst i den här extra insatta Elitloppspodden special. Med oss på telefonen så har vi Johan Edlund som har kommenterat 14, ja, ni hörde rätt, 14 elitlopp. Hallå Johan!
Tjenare Kösse!
Hur mår du Kösse?
Jo då, tackar som frågar. Det har varit en fantastisk dag i Stockholm. Supervarmt. Jag har inte gjort mycket mer än att sprunga upp och ner i tvättstugan och reflekterat lite över helgen och sådär. Så att, jag mår det toppen. Jättebra. Härligt.
Jag måste bara gå emellan och säga en sak. När ni kallar varandra Kösse, kan ni berätta varför ni gör det? Det finns ju en story runt det.
Ja, Johan kan den bättre.
Ja, vi var... Vi jobbade ju ganska mycket ihop, jag och Kösse då. Med V75 direkt och vinnare V75 och alla de där programmen. Så när vi var på Åby och gick där i korridoren, gamla Åby innan de byggde om, så fanns det en man som jobbade där som hade ett rum, en namnskylt, och där står det då Ein Köster. Jag tror att han var lite allt i allo där och lite programmakare och sådär, redigerare.
Mycket trevlig man.
Ja, verkligen. En lite av äldre snittet. Mm. Och sen blev det lite så att ja, jag började väl kalla Patrik för Kösse och Ein Köster och sådär. Ja. Och sen har det faktiskt legat kvar. Det är ganska många år sedan det där. Men det var... Sen har vi börjat kalla mig för Kösse också.
Så är det. Det var ett namn man fastnade för ju. Man gillade namnet.
Ja, du är Kösse.
Ja, men det är bra att vi får reda ut den interna delen, för att ofta på sociala medier så tilltar ni ju varandra för Kösse också. Folk undrar ju vad är Kösse för någonting. Så att det är skönt att utreda den biten också.
Verkligen. Du Johan, jag sa det, 14 elitlopp har du kommenterat. Det är, wow, fascinerande.
Ja.
Vad säger du när du tänker tillbaka på den tiden?
Ja, men det var ju en fantastiskt rolig tid. Det började 98 med Moneymaker och Wally Hennessy som i ett... Nafs tog över ledningen där med 600-700 meter från mål och sen bara dansade undan. Så att, ja, det var häftigt. Och sen avslutade det med Brioni 2011, dramatiskt, där han inte var klar för, eller inte var med, kvalificerat sig till finalen, utan det var en diskning. Och så fick han spår 8 och lyckades ändå vinna. Så att, det har hänt mycket där. Det var mycket roligt, extremt roligt. Bästa elitloppsminnet, eller resset egentligen, är väl kanske Victory Tilly när han vann där. Det var,
Och Stig och har greppet med Victory Tilly som kommer att vinna elitloppet, och Stig och Johansson kastar körspöret i luften. Bla 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 bla.
Kanske du också borde ha fått chansen, David, efter man hörde det där.
Helst inte, tack. Helst inte, tack. Ja.
Nej. Min röst spricker där med Stig och har greppet. Alltså, det var häftigt. Det var ruggigt läckert.
Klassiskt elitloppsträff får jag ge dig där. Många bra elitloppsträff, Johan. Hur följer du travet idag?
Jag följer travet nästan mer än vad jag gjorde när jag jobbade med det. Jag är väldigt intresserad och följer travet. Och, jag har ju fastnat tidigt för sporten och gillar att spela på trav också, vilket jag gör. Så att, jag följer det extremt mycket. Jag är fast. Kommer nog alltid vara fast. Och frågar min fru så följer det alldeles för mycket.
Ja, det brukar vara så. Ja. Helgen som gick då, det var ju speciella förutsättningar. Hur tog du dig till, liksom, hur tog du dig an hela helgen?
Ja, jag förstår ju att det blev, varför det blev som det blev. Men jag tycker det var helt värdelöst faktiskt. Totalt värdelöst. Normalt sett hade jag och ett gäng polare suttit på kongressen på lördagen. Och så hade min fru varit med på söndagen, gått ut och käkat. Säkert druckit en del gott, ätit gott, gått ut på natten på lördag natt, gått ut på söndag natt, så det var väl bra i och för sig att det inte blev av, men tråkigt såklart, jättetråkigt. Jag var hemma och tog det lugnt i lördag, så följde det, och sen var vi hos min frus systrar i Norrköping och följde det i söndag, så det var väldigt mycket lugnare än vad det brukar vara.
Härligt. Och vi tänkte att vi skulle ge oss in lite grann i sporten som var, och ta dig till vår hjälp med lite tankar och idéer om, ja, dels elitloppet men även andra prestationer, bra som dåliga. Är ni med då?
Vi är med.
Tänkte att vi skulle börja med det första försöket till elitloppet 2020 där Vivid Wise Ass var favorit i Björn Goop. Kan vi inte börja i den ändan, hörni? Vivid Wise Ass som svarade för en märklig figur. Genrepet var inte alls bra, galopperade till slut den gången. Många frågetecken fanns, men han blev ändå favorit i loppet. Vad säger ni om Vivid Wise Ass uppträdande och så vidare?
Mycket av det att han blev favorit handlar om Björn Goops optimism inför. Han sa ju att han kändes klart bättre i jobben, och sen så började det gå upp för fler och fler att han förmodligen kunde ta spets. Men vi fick inte se mycket av Vivid Wise Ass alls. Det var väldigt tråkigt och snöpligt. Björn sa ju efter att han inte kändes riktigt lika bra i värmningen som han hade känts i jobben hemma. Besvikelse såklart.
Och provstarten ska vi inte prata om.
Nej, men alltså han, jag vet inte vad, han kom ju fel på något sätt när han gjorde första starten för Goop där och var ofräsch, galopperade upprepat i värmningen och i loppet tappade han stilen totalt. Han visste han gick fort på långsidan, men sen tappade han över upploppet. Jag inbillar mig att de har haft veterinär som har kollat på honom och han har försökt trimma till, men någonting stör ju honom. Sen är det ju det här med Disco Volante som blir helt galen där när det tydligen då är någon smäll. Det kommer något
raket,
någon smäll, ja. Raket eller någonting, ja, som gör att Disco Volante tappar fattningen och blir helt ohanterlig för Jeppson, vilket gör då att Vivid Vaisas, vad jag förstår och jag läst efteråt, gör att han tappar stilen och fokus totalt också.
Verkligen. Och jag läste också idag att det var någon som spelade någon raket där. Alltså snackar om att pajat ett elitlopp för en häst alltså. Och den här personen greps också, tror jag, misstänkt för någon grej.
Ja, är det så? Det har gått mig förbi.
Absolut. Och det var tydligen någonting inför andra försöket också. Men första fick ju stor effekt eftersom då Vivid Vaisas var borta direkt, Disco Volante var borta direkt, och då blev det ju helt andra förutsättningar när Missile Hill kanske hade kunnat ta ledningen ändå, men nu blev det ju väldigt enkelt som han kom till spets.
Verkligen. Vannloppet gjorde Frank och Vri tillsammans med Earl Simon. Däremot så svarade han på ett riktigt fint försök och klev ju fram till en av de heta inför finalen, verkligen, även om man var många som trodde på dem även innan försöket, men det var ju skönt intryck i finalen, eller i försöket, vad säger ni?
Jag trodde ju faktiskt att Mr. Hill skulle rinna undan från spets när han fick ledningen så enkelt och fick köra så pass långsamt, men Earl Simon var riktigt bra och kördes väldigt snyggt i försöket av Frank Ovri. Det fanns ju lite frågetecken runt Ovri som han hade kört på svensk mark. Vi kan komma till det lite senare i podden, men i försöket körde han i alla fall bra och hästen vann ju väldigt enkelt.
Ja, hästen gick ju mål med vad jag kunde uppfatta i alla fall väldigt mycket krafter på 1,09,5 och vann ju hur lätt som helst. Missed Hill ungefär som förväntat från spets. Sorbet gjorde det bra. Million Dollar Run tycker jag var en liten besvikelse för att han stumnade rätt rejält det sista. Jag trodde han skulle kunna bli tre i alla fall, men han blev utkontrad eller utnosad av Sorbet. Stumnade rejält, och det tror jag, jag vet inte, det var inte riktigt vad Fredrik B. Larsson hade velat, utan han var en besvikelse i försöket. Nu såg han ju mycket, mycket bättre ut i finalen, då han ju mycket kraft kvar, men svag insats i försöket av Million Dollar Run tycker jag.
Innan vi släpper det första försöket så har ju även Vivid Vaisas var ju en snackis även innan debuten hos Björn Goop med turerna hos Alessandro Gocciadoro. Bytte tränare till Björn Goop då Gocciadoro inte var välkommen här under elitloppet. Och nu får vi läsa igen då att Vivid Vaisas går tillbaka till Gocciadoro. Det ger ju en, hos mig i alla fall, bitter eftersmak. Vad tänker ni?
Ja, jag tycker också det är en väldigt bitter eftersmak. Och, alltså, den här ägaren då, jag tror han heter Antonio Sommar, han var ute och sa att man ville bryta med Gocciadoro helt och hållet efter incidenten på Örebro och man flyttade hästarna och det var liksom ett rätt starka uttalande mot Gocciadoro. Och så gör han en sån här grej. Man känner sig lite lurad. Det som är intressant som kan få följverkningar på det här, det är ju att han är huvudägare i FaceTime Bourbon, kanske den hetaste hästen inför nästa års elitlopp. Ja, jag säger det är lätt för oss att tycka till och så vidare, men det blir en väldigt speciell situation att hantera för Solvall till nästa års elitlopp, för det här var riktigt fult gjort.
Men har han gjort någonting, jag tänker runt reglerna där? Han har väl, det är klart, har han kringgått på något vis? Eller vad?
Ja, det har han gjort.
Tränare får man ju göra.
Jo, men det blir ju uppenbart.
Jag lägger upp den för jag vill höra vad ni säger.
Jag fattar, men det blir ju uppenbart att hästen inte skulle bjudas in till elitloppet efter Örebro-incidenten om han tränas av Gocciadoro. Alltså de uttalanden ägaren gör i samband med det blir ju ren lögn eftersom han, alltså det blir tomma ord. Han skulle bryta med Gocciadoro hit och dit. Visst, två starter för Goop, två galopper, det förstår jag att man är besviken över, men det var förmodligen planerat redan innan, så att det har ju varit ett spel för galleriet hela vägen, det är min känsla.
Men ja, precis, jag håller med dig där, David. Jag är inte, är vi verkligen förvånade över det? Alltså jag läste någon intervju med Gocciadoro att precis efter Örebro här, om det var via någon italiensk media där nästan kändes som att Vivid Vaisas skulle tillbaka i hans regi efter det här hade lugnat ner sig lite grann. Så att jag är inte helt förvånad. Däremot att han uttalar sig så som man gör innan tränaren, eller efter det incidenten i Örebro där, gör ju att Malmrot Solvalla köper det där med hull och hår såklart. Han tar ju tydligt avstånd från Gocciadoro och flyttar över hästen till Goop. Det är ju inget fel i sig. Man får ju ha vilken tränare man vill. Men på något sätt så fick han ju med sig Solvalla på båten också. I och med de ganska kraftiga uttryck som han fällde mot Gocciadoro.
Hur tycker ni att man ska hantera Face Time Bonbon till nästa år då?
Ja,
det är en bra fråga, David.
Men det här är ju ägaren alltså då som hamnar under lupp. Och en av de är väl flera på Face Time Bourbon.
Jo, så är det väl.
Även om han kanske har majoriteten. Men det är ju ingen... Och det är Sebastian Guratå som tränar. Så att... Jag kan inte... I det här läget så uppfattar jag inget fel i det hela. Alltså... Vi får väl se. Hästen har väl inte... Den ska väl avelsvärderas i Sverige här i... Är det övermorgon eller? Så att vi får väl se vad som händer. Men... Det är ju lite att fundera på, men å andra sidan är det långt kvar till nästa Elitlopp också. Det kanske hinner hända andra saker.
Ja, du har ju en stor poäng i att det finns andra delägare och en annan tränare och att då straffas de ju för det här och det blir kanske fel. Ja, jag vet inte. Det är ändå inte en helt simpel fråga att hantera, tycker jag.
Nej. Men det är bra att du tar upp den i alla fall där, David. För innan jag lämnar, jag måste bara säga det också. Jag hoppas ju att Björn Goop verkligen har fått till sig att du ska träna Vivi Wise-Ass. Han kommer vara kvar hos dig. Förstår du? Att inte man har sagt du får honom nu, sen ska han hem igen till Gocciadoro. Den vill man ju inte höra. Är ni med?
Ja, det visar sig att han skulle varit med på den här grejen. Och vad jag vet så finns det ingen som tyder på det än så länge. Man får väl fråga honom ett
eller annat. Nej, precis. Ja. Ska vi släppa det?
Jag läste en intervju med Goop nu idag där han verkligen inte i svaren i alla fall inte hade någon aning vad som gäller för Vivid Vice-Ass mer än att det är avelsvärdering inom kort här. Och sen vart han då skulle, det framgick inte av Goops svar i alla fall.
Nej, och det är som du säger, man får tro att Björn ändå trodde att han skulle ha hästen i träning här framöver också. Vi flyttar oss vidare till försök två, där Elian Webb var klar favorit till att vinna loppet. Folk hade tänkt att det skulle vara ledningen och sedan slut. Han pallade inte. Han var inte ens nära att palla. Säg om Elian Webb, var det ett av de stora fiaskorna i Elitloppet i år?
Jag tyckte att vi kom in på det rätt. Alltså man har ju väldigt ofta fel också såklart. Men där kändes det som att det växte fram att Elian Webb var lite kort i rocken mot de här hästarna. Vi var även inne på att kort distans kanske inte är hans bästa. Han hade ganska dålig statistik på kort distans också. Så för mig var det inte alls överraskande.
Han får gå tufft under kort tid.
Däremot var det ju lite överraskande att Kristoffer Eriksson körde så pass offensivt som han gjorde. Dels att han tar dödens och svarar ut propulsion i dödens för att ge den ett tuffare lopp och är så pass offensiv mot Elian Webb och kommer liksom i mål på 0-9-4 från dödens. Det är ju otrolig prestation och Cockstyle alltså.
Nu låter det kanske som en efterhandskonstruktion, men i min värld Elian Webb, om jag tittar på V75% är bara 33% på Elian Webb. Visst, spets, men i min värld för tunn för de här hästarna. Så jag tycker Cockstyle hade gjort jättebra prestation när han tappade travet, var på Solvalla och sen spurtade bra och sen gick ett grymt lopp när han kvalade in, det var väl på Åby det var, från dödens, även om det var Cyberlane som han tog ner. Men Elian Webb var för mig väldigt överspelad, översträckad. Han stod i tre gånger i vinnarrodd, så det var för mig alldeles för lågt. Jag tycker Kristoffer Eriksson kör helt rätt. Nu fick han ju bränna extremt mycket krut redan i försöket. Jag vet inte, han vinner ju inte försöket om han släpper ner propulsion. Det kan jag inte tänka mig, det vinner ju propulsion. Och han, gjorde det ju ruggigt tufft för propulsion. Men det gick ändå inte i finalen. Men jag tycker det är helt rätt kört. Alltså, det finns ingenting att klaga på där.
Nej, verkligen. Och jag tror att det är lätt hänt för många kuskar också när propulsion kommer där ute efter 500 meter att det är lätt att släppa ner honom och man tänker att jag får ändå bästa ryggen och får åka med till final. Snacka om att köra för seger och mot kanske den svåraste konkurrenten. Ruggigt snyggt av Kristoffer Eriksson tycker jag.
Ja, men verkligen travtävlingar. Vi kommer ju komma in på det lite grann när vi pratar om finalen, att den får en annan skepnad. Här var det ju tävlingar hela vägen och visst tråkigt för Örjan där och då och så vidare, men som sagt Kristoffer Eriksson kör för att vinna loppet och ge sin konkurrent eller huvudkonkurrent ett så tufft lopp som möjligt, så jag tyckte det var verkligen klockrent kört av honom också.
Vad säger vi då om propulsion som ändå kanske fick de stora rubrikerna efter försöket, efter sin tredje plats och efter sin, vad var det för prestation helt enkelt?
Ja, men det är ju en extrem prestation. Han har ju inte startat sen Prix d'Amérique. Han får ett helt omöjligt lopp. Man ser Örjan där på, in på första långsidan när han vill förbi och han lägger pisken på och kör rejält, trycker till honom. Men märker att Kristoffer Eriksson kommer att svara. Fan, om jag skulle köra själv skulle man bli helt uppgiven. Vad ska man göra? Men det är ju något extraordinärt. Alltså att han håller... Sen håller ju Örjan, han kör ju smart. Alltså han märker ju att okej, det gäller att vara topp fyra här. Försöker spara krutet lite grann. Och att han är trea är ju ja. Makalöst alltså. Makalöst. Helt makalöst. Mm.
Och det, allting blir ju så galet. Det är ju precis, men nu, jag sa här hemma när vi satt i soffan att men nu kommer han i alla fall ner. Nu när Kristoffer svarar ut, han kommer i alla fall ner i andra ytter. Då gick man ut med Billy de Montfort istället. Så blev han kvar där ute. Det måste kännas otroligt speciellt i ett elitlopp. Han kommer tillbaka med den här uppladdningen. Det har varit så mycket snack. Och han går i tredje spår hela loppet. Mm. Alltså undrar hur Kihlström kände sig där. Alltså varvet kvar.
Nej, inte så kaxigt såklart. Men det är ju, det ska vara tufft i ett elitlopp. Jag menar, jag tråkigt för honom såklart och otur. Men nu gick han till final. Kanske också mycket för att försöket blev billigt bakom. Eller jag var rätt iskall. Taekwondo galopperade. Billy de Montfort var väl också dålig. Visst, Racing Mange gick mål med lite kraft och sparade till synes, men det var ju också, han fick ju lite hjälp att det var att de andra var så lite sämre, om man får säga så.
Ja, tänk så här grabbar, ni som har följt travet och jobbat med tv-sändningar, om det hade varit en annan tränare än Daniel Redén som hade märkt att sin häst får det här omöjliga läget. De hade startat bilen och åkt från stallbacken innan de hade gått till målen. Men ni vet säkert vilka jag tänker på. Men ja. Redén, han stannade kvar. Men det är ju otroligt att han går till final. Alltså, otroligt.
Mm. Ja. Vi flyttar fram oss till finalen då istället. Där Racing Mange till exempel fick spår 1. Earl Simon då fick spår 2. Och Propulsion en bra bit ut spår 6. Vart vill du börja, David?
Ja, men alltså, inför finalen så kändes det som Johan sa tidigare att Earl Simon var ju den man hade feeling fick. Dels var det ganska, det känns som att det var längre mellan försök och final i år än tidigare. Och han fick ju gå i mål till synes med sparade krafter kvar. När jag läste finalen så var det, alltså huvudscenariot, det var ju Racing Mange i spets. Earl Simon övertar och blir svårslagen från ledningen. Det var ju min känsla. Nu blir det ju ett helt annat lopp när Missing Hill bara blåste till spets. Och då kommer vi till den grejen. Redén med 3 hästar. Vi har pratat om det tidigare. Det är inte Daniel Redéns fel. Han är Sveriges överlägset ledande travtränare för dagen. Han har ett grymt stall. Skulle kunna ha ett fält bara med sina hästar. Men när man har 3 hästar i final. Det är klart att loppet får en annan skepnad. Om det är så att Missel Hill är stallkramat med Earl Simon. Ja, det är klart att Franco Vri kör till. Och får ta över. Och då kanske loppet är över. Och är det så att Missel Hill inte tränas av en annan tränare, då kanske Franco Vri provar, men nu provar han inte ens för att han vet att risken att Johan vill svara, för hästen var ju inte sur, alltså jag blev lite besviken på Missel Hill i försöket, han var väl helt okej, men jag trodde han skulle kunna lite bättre. Men ja, nu ställs ju inte frågan för att han vet att Redén har 3 hästar med i fältet, så att det är ju en del av det här med nackdelen av 3 hästar i ett så pass stort lopp.
Men var du inne på det? Med Sorbet-inledning, var det du tänkte på? Du var...
Ja, men, nej, jag tänkte framförallt på Missel Hill, men sen blir ju Sorbet från den nästa där Per Linderoth då tar upp och släpper ner Propulsion i andra spår. Det hade han inte gjort i någon annan. Jag säger inte att Per Linderoth gör fel, för Per Linderoth kör ut sin uppdragsgivare det här loppet som är Daniel Redén. Men om vi pratar då om att försök 1 där Kristoffer Eriksson...
Samma ägare också på hästen.
Ja, precis. Svarar ut Örjan Kihlström med Propulsion i tredje spår. Det var ju helt tvärtom i finalen. Där får han ju bli nersläppt Propulsion för att möjligheten finns hos stallkamraten. Ja, Linderoth kör sin uppdragsgivare. Det är inget fel i det. Men någonstans i systemet så blir det fel. Det blir inte travtävlingar. Det blir ju liksom... Han hjälps fram. Sen vill jag verkligen poängtera att jag unnar Propulsion allt i den här elitloppssegern. Han var sjukt bra försöket. Han vann väldigt enkelt i finalen. Men jag kan landa ändå i att det är ett tävlingsmoment som försvinner när det blir så här.
Så, men alltså jag tycker... vi pratade om det lite tidigare. Att det här som Anders Malmrot införde, att det är ett ekipage som tävlar, alltså man kan inte hålla på och växla kuskar hit och dit. Det tycker jag är helt rätt, alltså det är 16 olika som startar från början i 2 hit. Det här med ägarna är ju när samma stall sett har alltså 3 hästar med, det är ju, vad ska man göra, ska man begränsa det? Nej, det är tufft tycker jag att göra, men ja, jag vet inte det, och då blir det ju sådana här spekulationer. Nu fick de dessutom fem, nu var de både trea i respektive försök, Sorbi och Propulsion. Bara det lottningsmomentet är ju också så här, okej, lurigt kan jag tycka lite grann. Nu skötte Redén det på alla mest exemplariska sättet såklart, men det blir spekulationer och det är onödigt. Jag har ingen lösning på hur man ska komma till rätta med det. Det vet jag.
Men jag måste bara fylla i där. Alltså att det är klart att man inte kan. Alltså, ett storsatsande stall ska ju inte begränsas av att man är stora. Samtidigt blir det här är ett resultat av att Solvalla då i år gav bort makten mer än tidigare med att köra att vinnaren av Meadow Roads lopp 2,5 vecka innan skulle få en inbjudan av vinnaren av Paralympiatravet och så vidare. Hade det inte varit så, så hade inte Sorbé fått en inbjudan där och då för att Missile Hill var inbjuden och Propulsion fanns med i leken. Då hade ju Malmö avvaktat med Sorbé-beslutet även om Sorbés insats där och då var elitloppsmässig. Så att eftersom Solvalla går bort makten, man kan ju såklart inte säga nej till Propulsion en vecka innan. Då blir det ju tre hästar från samma stall. Någon form av begränsning där. Det är ju Daniel Redén som drabbas av det för att han har så sjukt mycket bra hästar. Men max två då, om man får säga det, från samma stall. Ja. Det tycker jag, det tror jag man vill också, men nu blir det fel i år.
Men menar du samma stall eller menar du samma ägare max två?
Nej, jag menar samma stall. Alltså... samma ägare kanske, jag vet inte. Jag har svårt att se varför jag har svårt att se varför en tränare ska ha tre hästar med. Alltså
om David Neves äger två stycken av Daniel Redéns hästar och jag äger en och alla tre har gjort sig förtjänta av att få en plats i Elitloppet, ska inte en av dina få vara med då eller? Eller ska min inte få vara med då eller?
Ja, då får ju tränaren välja vilken som är sämst av de tre. Det landar jag ju blir bäst.
Och tar han bort min då flyttar jag min häst, det kan jag lova dig också.
Men det är ju en del av hur det funkar liksom. Alltså, jag tycker i det här vårt största lopp tre hästar från samma stall återigen, Daniel Redén är fantastisk, han är ledande, han är väl kanske den som drabbas av det, men det är inte optimalt som det blir. Jag landar ändå i det liksom. Alltså, hade du växlat ut Sorbé till exempel mot Heart of Steel, då var han ju dålig idag och så vidare, eller någon annan häst, så hade ju inte Elitloppet mot sämre av det, det hade blivit en bättre mix. Mixen blir ju lidande av att det blir tre hästar från samma stall. Jag tror inte att det är ett önskescenario från Solvalla, men nu blev det ju så eftersom Sorbé kvar in själv och man såklart inte kunde säga nej till Propulsion. Så jag säger inte att någon har gjort fel i år, men det är inte optimalt, så är det bara.
Men är det problemet då att Solvalla har lopp där man kan kvala in och det inte är ett helt inbjudningslopp? Eller är förklaringen till att det är tre med här, att det är coronatider, vi får inga riktiga franska hästar, Billy Dimon får få ursäkta Öl Simon också, vi får inga amerikanska hästar och så. Vad blir kontentan av det?
Ja, men det är en kombo av allting. Det är klart att Sorbé, dels var det så att Solvalla valde att ge bort makten mer när man då insåg att man ska köra utan publik och så vidare. Så att så har man inte gjort tidigare, men man har ju även, alltså förr var det ju ett rent inbjudningslopp och vinnaren, det var Jägersro förra veckan igen, nu med Gävle, kunde få en inbjudan sen där. Alltså. De andra 15 bjöds in. Sen har man ju då adderat Finlandia Ajo, Örebro var ju med något år där, den har man tagit bort. Jag ser ju inte uppsidan med att man kan kvala in. Vi pratade om det här i podden för några veckor sedan. Jag ser inte vad det tillför Elitloppet att ge bort den makten. Det finns ingen fördel med det. Och att de då ska toppas tidigare för att kvala in. Alltså det handlar ju om att Anders Malmrot har ju feelingen och ska ha feelingen och gissa vilka som presterar bäst sista söndagen i maj. Det är de sektorn som ska vara med en rolig mix. Det är inte de som varit bäst på vägen fram enbart. Det är klart att det hänger ihop i många fall, men man ska inte behöva bomba med sin häst i Paralympiatravet eller liknande för att få en inbjudan. Det ska vara på feeling vilka som kommer vara bäst sista söndagen i maj. Det tycker jag, finns ingen uppsida med att ge bort den makten.
Inför inringningen, kommer ni ihåg den? Omröstningen, Superlight. Var det Superlight som fick den där?
Ja,
man kunde ringa in och rösta på en häst, va? Det är inte så jäkla länge sedan.
Nej.
Och det var en massiv kampanj där från Jörgen Westholm. Alltså. Det var ju helt galet vad han höll på. Alltså. Men han fick sin plats.
David, du är inte för att man ska ringa in, va?
Nej, det är jag inte. Malmö ska bestämma vilka sektorer som är med. Jag köper att den sista platsen är jävla. Alltså, det är liksom en charm runt det. Att man kan kvala in... den vägen liksom, sådär. Men övriga 15 ska bjudas in. Vad tycker ni? Tycker ni att det finns en uppsida med att man kan kvala in?
Jag tycker att det har sin charm verkligen. Ja, du sa det. Sa du det? Gävle. Det var du
ja,
för.
Ja, absolut.
För det har sin charm att man får vänta med den sista deltagaren eller få en vinnare därifrån. Många spekulerar, kan han starta vecka och så vidare. Två försök, ett tufft lopp veckan innan. Ja, men jag tycker det är kul. Däremot så tror jag att det var inte en coronalösning det här med
de
här
försöken. Jo, det var det. Men det
så det hoppas man ju inte, det hoppas man ju borta. Och Malmrot i synnerhet då, har ju verkligen den kunskapen att kunna bjuda in de allra bästa. Så att, nej, men jag köper det. Inbjudningslopp rakt av, bortsett från Gävle veckan innan. Det köper jag. Sen är det svårt det där med hur många hästar en tränare ska få ha, eller en ägare. Man begränsar och sätter liksom gränser för de som vill satsa och de där bitarna. Så att, ja, tuff fråga.
Nej, men jag tycker så här, det heter väl Solvallas internationella elitlopp och det är ett inbjudningslopp. Det är väl det som är grundmallen för det hela och som har varit i alla år. Jag tycker Malmrot har alla verktyg för att göra ett bra jobb. Sen tycker jag Gävle-loppet, det ligger alldeles för tajt på. Racing Mangen gick jättebra i försöket. Men i finalen var han ju klart mycket sämre. Och vilken häst pallar, det finns några när har till exempel, men att gå tre hit på 8 dagar i tufft tempo.
Det håller jag med om. Det loppet skulle kunna ligga innan. Alltså typ hade varit att man kan kvala in via Meadow Roads lopp. Samtidigt är det så att man vill vänta med inbjudningarna så sent som möjligt. Och det blir ju liksom ett moment 22. Antingen eller. Du får välja antingen att du kvala med vecka. Ja. Eller då att du... Men, det är svårt att säga liksom.
Jag köper Johans tankar där också, att det blir tufft för dem. Samtidigt så tycker jag att det har sin charm med att det är många ekipage som tar chansen. Det kan komma en joker. Det kan komma en lite mindre tränare som lyckas kvala in på de meriterna att man vinner veckan innan. Jag tycker att det finns en sån charm och tjusning i det hela också. Att det inte bara ska plockas hästar från Malmrot, utan att det finns också ett tävlingsmoment.
Men Kösse, måste det loppet ligga veckan innan? Kan det inte ligga då 17 dagar innan på Solvalla en onsdag?
Ja, det kan kanske. Det kan jag göra. Det håller jag absolut med om.
Men kul ändå att det finns ett tävlingsmoment att kunna kvala in sig också, tycker jag. Att det finns ett sånt kort, det tycker jag inte är fel.
Jag gillar definitivt inte att Finlandia Ajo ska ha någon direktplats till elitloppet. Det känns för mig jättekonstigt.
Mm. Ja, håller med helt.
Innan vi stänger elitloppet.
En kort grej till angående det. Jag menar, de utländska hästarna kommer ju inte kunna starta många i såna här kvallopp till exempel. Jag menar, om du ska med chimpansi, vad ska han gå? Alltså det är klart att de ska bjudas in hela, så att Malmö själv styr mixen. Det är också avgörande.
Hörrni, innan vi knyter ihop elitloppet 2020 så vill jag ta hand om Propulsion och det han verkligen var värd att få vinna det här loppet. Och på det sättet han gör det. Jag vill också ta in Frank Ovri. Det blev lalleri som jag förutspådde, David. Förresten, David, ja. Kan vi inte... Vi hade lucköppning här för en vecka sedan när vi tittade och gick igenom listorna. Kommer du ihåg det när du trodde på Atraversiamo och på Taekwondo?
Ja.
Ska vi lyssna på min rank här bara, hur det lät för en vecka sedan ungefär?
Det kan vi göra.
Ja, vi bjuder lyssnarna på det. Varsågoda. Yes. Kunde tro att jag och Kristoffer har pratat ihop oss innan podden här. För vi hade otroligt lika rank. Jag hade Earl Simon på tredje platsen här. Med tanke på prestationen senast och den kapacitet som han har visat helt enkelt. Det ska bli otroligt kul att se honom. Det är lite rädd för att det kan bli lalleri med Frank och Vri från Bricka 8. Man vet aldrig vad som kan hända. Det luktar lite... jag vet inte. Lill fiasko ändå. Jag tror att hästen är så pass bra att han definitivt kan vinna elitloppet. Så att jag går på det och hoppas att Frank och Vri har en bra dag. Och... jag har Cockstyle som tvåa. Var ruggigt sugen att sätta den här som etta faktiskt, med tanke på intrycken här i de senaste starterna. Det har varit ruggigt intryck. Ni som kan oddsättningen där bättre, vart ligger han någonstans?
Ja, han är i samma gröt hela gänget.
Ja, det är samma gröt hela gänget.
Okay. 10-50 gröten.
Jaha, okej. Okay. Ja, nej, men jag tror att han har bra vinstchans. Om han bara är ungefär så som han har varit här på sistone, så tror jag att det kan räcka långt. Och så tror jag att Propulsion har en jättechans att vinna. Älskar Daniel Redéns upplägg här. Att han går rakt ut i hetluften direkt och inte har luftat honom i någon lopp innan. Det gör också här att spekulationerna drar igång lite extra. Man vet inte riktigt vart man har honom. Jag är fullständigt övertygad om att Redén vet vad han gör. Och han skulle aldrig ta ut Propulsion om inte han var i toppslag i träning. Alltså 5-5 plus alltså. Så att där har ni min rank.
Ja, det var snyggt såklart. Alltså, jag är helt rätt ute får man säga. Du har ju sagt Propulsion länge och trott på honom. Jag trodde ingenting på Propulsion. Jag står för det. Jag trodde att... alltså, jag har superförtroende för Daniel Redén och han tar ju inte ut honom annars. Men När var han bra, riktigt bra senast? Jo, det var ju Masters Trot-finalen i september. Och det brukar hända väldigt mycket med travhästar. Han blir 8-9 år. Han är USA-född, varit igång länge och så vidare. Det är bara att konstatera att Propulsion är en av de absolut bästa, bästa hästarna som varit i svensk träning någonsin. Jag har svårt att komma på någon som är bättre. Jag har... Det finns hästar som gjort bättre prestationer enskilda, men alltså han har ju varit grym i 5 år. Han var med i lite på sin final 2016.
Ja, och varit, men så här, raka. Fan vad han var värd den här
segern. Ja, tveklöst.
Skrek, inte bara att jag hade spelat honom, utan också fan, det kändes så rätt i alltihop.
Ja, helt klart. Jätterättvist. Men alltså det är klart att han skulle ha en elitloppsseger. Så är det. Ja.
Men han fick ett jobbigt försök, absolut. Men i finalen får han ju allt, jag ska inte säga kört i halsen. Men snacket på stallbacken till Franco Vride var: håll koll på Örjan, kör mot Örjan. Det var det enda Franco Vride hade fått till sig inför loppet. Han hamnar utvändigt ledaren och så blir det ingenting. Han kör så lugnt så att han till och med släpper ut Racing Mange framför sig. Och sen när han då ska gå på, när Kristoffer Eriksson i 100 meter ungefär väntar på att Franco Vride ska gå ut, så känner Kristoffer Eriksson, okej, jag kör istället och låser fast honom. Så Franco Vrides insats i sulken är ju för mig, den är ju totalt, den har stor inverkan på loppet, absolut. Går han ut framför, då har Cockstyle rygg på Earl Simon, Propulsion rygg på Cockstyle. Ja. Jag är inte helt övertygad om att Propulsion vinner. Det kanske han gör, men han vinner inte så lätt som han gör i alla fall.
Men man måste också faktiskt ifrågasätta, det är ju lätt att säga efterhand så här, men Jocke Löfgren har så rygg på Missile Hill med Racing Mange. Om han ska vinna elitloppet så måste han väl köra lite på chans. Att han väljer dödens varvet kvar är ju för mig märkligt, och det blir en sista mål också. Jag förstår inte riktigt den styrningen. Men sen så är det som du
men
säger.
Men är det inte Franco Vrie som Johan är inne på? Det är väl det som är snackis.
Jo, men det är klart att det är. Och jag tycker att disken är solklar. Alltså det finns ju ingenstans. Han väljer att sitta kvar. Hur kan han få lucka sen helt plötsligt? Väldigt skönt att han inte är först i mål av den aspekten också. Att man tvingas diska honom. Mm. Så att nej. Men det är klart att totalt sett som vi pratar om. Franco Vries kuskinsats blir ett frågetecken. Och det blir liksom ett frågetecken med ett utropstecken efteråt.
Mm. Men jag förstår Joakim Löfgren. När Missile Hill kommer till ledningen och sen blir det händer ingenting. De är ju nere och kör alltså 13-14 tempo mitt i loppet. Han känner ju så här: jag kommer inte få luckan om jag sitter kvar, för det kommer gå så ruskigt fort och alla har kraftigt sparare. Jag går ut. Så att det förstår jag. Men däremot är ju Franco Vrie att han inte lägger sig närmare Missile Hill och kontrollerar loppet. Och sen nästa moment att han inte går ut, det är ju helt obegripligt. Helt obegripligt.
David, du och jag hade en lång sms-konversation igår kväll, och då sa vi så här: vet du, jag tror att vi spar den till podden. Det blev kontentan. Du var inne på att han fick det i halsen på Propulsion, att det årets elitlopp var rätt dåligt. Medan jag är av en annan uppfattning, att precis som Johan är inne på, Det är så lätt att folk, det här kan jag faktiskt bli lite irriterad på, när folk tittar bara enbart på sluttider i elitloppet och därefter ska dra en analys om prestationen av vinnaren var bra eller inte genom att kolla på sluttiden. Det som gör prestationen bra igår, det är precis som det som Johan är inne på. Man kör jättelångsamt i loppet, ändå vinner han bakifrån och kan plocka ner dem till slut. Jag tycker prestationen av Propulsion är helt makalös igår, det han svarar för. Och då kan man hävda om de andra var iskalla. Ja, men han var klart bäst och hans prestation kan ingen ta ifrån honom, även om segertiden inte blev bland de snabbaste i elitloppets historia.
Ja, men jag håller med dig. Jag refererar inte till att loppet är dåligt för att segertiden är dålig. Och jag tycker inte loppet är dåligt. Jag tycker verkligen Propulsion är riktigt bra. Men loppet som helhet blev inte ett lopp jag kommer minnas som ett av de bättre elitloppen. Propulsion är jättebra, men menar, Missile Hill, vad gick det? 11,5 första fem och han är typ näst sist i mål. Alltså menar, Earl Simon får ju se till att han blir diskad, så får han ett bra lopp med luckan. Han kunde ju ingenting med sin lucka liksom. Och så B kan inte följas att Adraversiamo kommer ut där bakom. Finalen blev ganska billig. Sen säger inte jag att han kan inte göra med att vinna. Vad ska han göra? Alltså han vinner och han gör det enkelt. Så att det är inte hans fel.
Nej, vi måste stänga elitloppssnacket. Kortis bara, David. Din vinnare Adraversiamo, vad kände du?
Jag är lite besviken på honom. Jag pratade faktiskt med Erik idag. Och Erik sa själv att femmas växel är inte där. Han har inte varit så bra som han var förra sommaren när han vann Pre-Real Express. Så var han ju inte under hösten. Och visst, han vann enkelt senast på en bra tid så här på Valla, men fick det då kört i halsen. Men den där riktiga formen har inte infunnit sig ännu. Det vet man ju inte. Det kan ju vara så att hästen inte blir så där bra. Nu är han ju tillräckligt bra för att vara tre i Elitloppet, men det säger mycket om hur bra han var under de två starterna förra året. Kungapokalens final och Pre-Real Express.
Men notera bara innan vi släpper det här då, att Million Dollar Rhyme alltså sitter kvar med i stort sett rubbet kvar som femma i mål. Det säger ju också, jag gillar Million Dollar Rhyme, Fredrik Larsson, jättefin häst, men jag vet inte.
Ja, ni delar uppfattningen lite grann där. Vi släpper Elitloppet för den här gången, flyttar oss vidare till övriga prestationer som vi väljer att lyfta fram. Och den givna man hamnar på är ju såklart ifrån fyraåringseliten Ecuride som är in på 1,09,2. Alltså uppsynen på den här, nu har vi sett honom många gånger. Ändå satt jag och blev paff i soffan. Vad det är för monster som kommer ut. Det muskelpaketet. Den aktionen han har, alltså det är nog makalöst alltså. Det ser ut som att, apropå växlar David, att han springer på fyrans växel och gör de här 9-2.
Det är svårt att jämföra prestationer med Apropassion. Går i tredje spår sitt försök och kommer i mål som trea. Men den här är ändå det som jag nästan kommer minnas bäst. Visst, rättvisan är Apropassion fick vinna, men sättet som Ecuride vinner på 9-2 i sin tionde start. Vad månde bliva?
Säger du, Johan?
Nej, man är sjukt imponerad. Jag trodde ju att han var såklart i fara. Jag trodde att åttonde spår, 1640 meter, det är startsnabba hästar invändigt. Men jäklar vad han öppnade. Alltså, det var helt galet. Erik såg ut, jag kan säga att han var åkare, men jäklar vilken fart det var första 250 meterna på honom. Och sen att de släpper, men och sen svarar han, jag ser ju lite så här liksom på Mantorp när jag senast ser lite så här halvseg ut in på upploppet. Nej, men och så biter han i alltså, det är, han svarar ju på häst alltså på ett, det känns ju som att det finns hur mycket krafter kvar som helst alltså på 9-2, det är otroligt.
Erik Adelsson tillhör kuskeliten, har gjort så under många, många år, men han är väl kanske den bästa i klassen att kunna uttrycka sig både efter förluster och segrar. Han brukar i alla fall inte ha svårt att hitta ord, men han var märkbart tagen efter segern med Ecuride. Då hade han svårt att hitta orden.
Ja, verkligen. Men jag vill återkomma till det som Johan pratade om lite grann, hur loppet blev kört, för att spetsa Ostrich så släpper inte han till Ecuride. Nu vinner ju förmodligen Ecuride ändå, det är inte det jag menar, men jag var också inne på att han skulle bränna. Jag hade ju jättefint att han skulle bränna Ecuride, alltså att det skulle bli typ Ostrich i spets, att Erik skulle få kanske vida spår in i första sväng, fram i dödens kanske, och det var ju riktigt bra hästar emot. Jag menar, visst, nu försvarar sig Admiral As med galopp, det gjorde han ett lopp mot Power förra året också. Då hade han också för övrigt jänkarvagn den gången. Det är ju aldrig en bra egenskap, men vilka fartresurser den hästen har, och Clickbait hänger med bra där bakom. Men jag landar i att Ecuride, att det ändå är helgens prestation för mig, det måste jag säga.
Ja, alltså intrycket, alltså de här öronen som fladdrar och far bara så här, så det känns som man springer och leker bara. Alltså det är, jag tror inte han har haft blodsmak i näsborren någon enda gång vid de här 10 segrarna, inte ens när han latchade hem det här nu. Jag håller med David Admiral As, han gör ju ett fruktansvärt bra lopp alltså, men barfota bak och bike i slutet där man kanske behöver lite stöttning när han är trött. Mjölksyran sprutar ur, fick inte det. Men hans insats är ju också, den är ju grym. Sen kanske, jag vet inte, galoppera i de där lägena, det kanske man gör när man är trött.
Bara säga det kort om Admiral As, alltså, han har ju gjort alltså riktiga monsterprestationer, dels i försöket till Kungapokalen. Vi var en fyra, där fick han ju, jag vet inte, 150 vinnaren, fick han ju ett fjärde pris. Senast var han sexa, och nu galopperar han på, från att komma i mål på en låg 0-9-tid. Han har inte fått bra betalt på sina prestationer, kan man ju lugnt säga.
Om vi flyttar oss vidare till treåringseliten då, och säger något kort om Hellbent for Ram, för den hästen är väl också värt ett omnämnande.
Ja, men alltså, tillsammans med Ecuride, alltså så sjukt imponerad. Vi har pratat om hästen tidigare, Örjan, man märker att han gillar honom, och man kan köra med honom, ta upp, köra 08, ta upp och köra 22, och så väldigt liksom, vunnit väldigt enkelt. Nu kändes det som att det kunde bli en dödens löpning. Man visste ju inte riktigt vad botten var i hästen. Att han vinner på 11-9 från dödens, det är för mig helt sjukt alltså. Jag vet inte om jag har sett så många prestationer bättre av en treåring i Sverige. Det skulle vara typ Real Express när han vann kriteriet, från dödens på 12-8. Kanske Gon Kronos långa E3 12-2 2006. Men det här var bland det värsta jag sett av en treåring. Eller Mahadadja när han vann sitt E3 för sin etapplan.
Jag var helt inne och hade lirat Bolero Gar. Jag var helt inne på att han skulle vinna. Loppet skulle bli precis så där. Det skulle vara spets. Hellbent for Am skulle hamna utvändigt. Och kändes helt okej. Okay. Men alltså det är mag. Jag tycker de här två loppen han har fått när han har vunnit första loppen sedan han kom till Sverige. Okej. Okay. Ja, det har inte varit något prov överhuvudtaget, lite osäkert, men
håller med dig.
Nej, men jag börjar med, alltså det var maka, håller med dig, det är makalös prestation, alltså helt, och det ser ju ut som att han har krafter kvar, alltså han går som fortast när det är målgång. Aj, ruggigt imponerande. Jag vet inte vad de har för tankar att gå tillbaka till USA, om det blir hambo eller ska han vara kvar i Sverige.
Nej, jag snackar med Ström om det. Han ska vara kvar i Sverige. De har ju delikata matchningsproblem, för det ser ju är tre nu långa, det vet de inte. Sen efter det är Breeders' Course i juli. Det blir två lopp. Dels försök på kort distans, final på kort distans. Eller då eventuellt korta E3 i augusti. Men man har ju kriteriet som mål. Och det vet vi ju att det är väldigt svår kombo att vinna något av de här E3-loppen och kriteriet. Någonstans ska man ju starta. Men det är väldigt få hästar som lyckas med den kombon. Så att, det ska bli kul att se vad han väljer. För att övriga kullen får hålla i sig.
I övrigt, när vi ska sy ihop den här sportsliga säcken, så har jag valt ut fyra hästar under lördagen. Ni får välja en av dem där ni vill tycka till. Okej? Okay? Mm. Double Exposure, Don Fanucci Set, Daniel Redéns duo, Seismic Wave som imponerade, och så såklart då Harpers vinnaren Money Viking. Johan, pick one.
Men då tar jag nog Don Fanucci Set. Alltså vad har hänt egentligen? Visst, han vann ett lopp i Örebro där, det var väl någon gång i slutet av mars, mitten av mars, kommer ut på Romme V75, lite sådär, vad ska hända här, bakspår dundrar runt på 13 och 4, Åby, struligt lopp, tappar väl en sko i kungapokalens försök, går ändå enormt och är trea i finalen, urtappe från spets som tvåa. Jag pratade med Jörgen Westholm som var med i det där loppet med Gardner Shaw. Han var ju med där och härjade lite utvändigt och undrade om de skulle släppa ledningen eller sådär med... vem var det som gick i ledningen? Det var ju... Välten Limelight, va? Rick Ebbinge, om han skulle släppa. No. Så att han var ju där och skulle svara ut Don Fanucci Set. Men när han såg Don Fanucci Set komma så tänkte han, fan, det går inte att svara den här. Nej, men det är makulär. Han sitter med bakvänd pisk och åker ifrån dem. Vad vann han på, David? 12 och...
Han vann på 12 och 5.
Totalt åkandes i den där klassen. Det där är ju en mycket potentiell derbyvinnare. Det är ingen snack om den saken. Utvecklingen på Don Fanucci Set från mitten av mars fram till nu, det är sällan man ser faktiskt. Jag är sjukt imponerad om hästen.
David, vilken plockar du? Jag vet att du gillar Don Fanucci Set också, men nu la Johan ut texten där, så att vem tar
det? Ja, jag tycker du glömde Man at Work som vann på 11 blank, men för mig är det nog Moni Viking som springer världsrekord. Savör hade ju det gamla på 1000 meters bana över 3000 meter, och det var ju på 12 blank. Moni Viking landade på 11 och 9. Vi pratade om att de kan nog låga 13 där framme. Mycket riktigt springer Ivory de Quattro 13 blankt, men får inte vinna på det, utan Moni Viking hade en hög 11 tid i kroppen. Harpers blev ganska bra i år. Det var ett par som kanske underpresterade i loppet. Viking Brodde som förra veckan i Gävle tvingades en 12,5 tid över 2,6. Var det ju inget riktigt drag i. Men
han gick bara 13,5 nu över 3 varv.
Ja, precis. Blev det kärs var bra med Moni Viking såklart. Det blir kul att se hur han matchas. Han måste ju vara aktuell för typ Oslo Grand Prix och sådana lopp ju.
Jag såg en intervju med Pierre Ferkryss, som tydligen då är mannen som managerar Moni Viking, fast den står ju på Björn Goops lista där. Så är Oslo Grand Prix, den är norska också, så att, men den ska ju bara ha en speed, Moni Viking. Han kan ju inte gå 1500 kvar, utan han går 700 kvar, 500 kvar, och sen Goops förmåga att runda fält, får dem upp på bettet, ligga och vila i ryggen stund på Ivory Quattro, ut och sen ett par tjoningar, och sen är det otroligt imponerande. Alltså.
Helt enig. Då tar jag, ja, men du sa det David, jag tog inte med Man at Work, men det finns ju hur många prestationer helst vi kan prata om den här helgen. Double exposure tar jag. Kommer du ihåg, gick det inte lillsurr om att Mika Fors, ja men han var lite sugen att svara med Willow Pride ifrån innern, du vet då.
Ja, men det fattar inte jag riktigt. Jag vet inte vem som snappar upp det. Alltså, Willow Pride hade 0 av 6 på kort distans inför det här loppet.
Ja, men Mika Fors var ju med. Ja,
men vi ser begränsningar i Örebro liksom. Och double exposure, alltså nej, jag fattar inte det snacket. Det var väl lättigt. Men och vilken avslutning av Melby Free. Kul att hon är tillbaks.
Verkligen, som tvåa i loppet. Men framförallt intrycket på double exposure. Jag undrar vad hon hade gjort i Elitloppet i år, om hon hade varit med där istället så som hon ser ut. Och apropå Mika Forstan, han hade kunnat säkert gett sig in i en körning om man nu hade varit intresserad av det. Men när han såg double exposure, Lex Don Fanucci sätt som Johan berättade om här, komma på utsidan, den där pansarvagnen, den vill man i alla fall inte ha utvändigt om, så om vi ska komma hem till Finland med några slantar. Så att, men intrycket på double exposure, det är någonting som jag verkligen bär med mig. Och ja, men man har ju älskat henne från första början, men så blir kul att se henne mot allra värsta eliten här nu framöver i sommar.
Men vad hade hänt om hon har varit med i Elitloppet? Då har Stalsett haft 4, David. Hur har det blivit?
Jag tror det hade blivit ett bättre lopp finalen. Eller vad tror du om det? Tror du det hade gynnat Elitloppet att en tränare har 4 hästar? Alltså, Redén skulle kunna ha med säkert någon till. Han var 29 miljonärer på listan. Han kan ju ha en final rent själv. Och det är ju, säger ju mycket om hur vass han är, men det är ju inte bra att vårt största lopp. Nej, jag fattar vad du menar. Men hon ska ut på lördag i Jämtlands stora pris. Och då möter hon ju Campo Bahia ett par till.
Och apropå det, David, så ska vi prata om double exposure och de övriga i veckans podd som kommer senare. Den här veckan, precis som vanligt, eller hur?
Torsdag, sen torsdag, tidigt fredag typ.
Johan Edlund, stort tack för att du ville vara med i Trapodden. Så pass bra gjorde han ifrån sig också, David. Överraskande att han säkerligen får någon mer inbjudan framöver, eller?
Vi får sätta upp Johan Edlund på vår avlöningslista här nu framöver, för jag tyckte det var en grym insats faktiskt.
Ja, vad kul.
Grabbar, ni vet att jag jobbar alltid ideellt. Jag har gjort hela mitt liv och kommer fortsätta jobba ideellt.
Ja, det är underbart, Johan. Återgå till balkongen på lägenheten och ett glas rosé. Är du värd?
Tackar. Kul att vara med, grabbar. Jag är gärna med fler gånger.
Ja, tack, vad kul.
Och David, när vi är tillbaka på torsdag så blir det full fokus på lördagens fina tävlingar med bra pengar också.
Dubbel jackpot på V75. Det snackas ju om uppemot 100 miljoner kronor till en ensam vinnare. Det får vi se om det blir eller inte. Men det blir mycket pengar att spela om och vi kommer att plugga rejält.
Och så kommer vi också att vara tillbaka med den sedvanliga punkten som inte är med i dagens extra insatta poddavsnitt, nämligen His och Dis. Okej, vi tackar för visat intresse. Tack för att ni har lyssnat där ute. Hörs igen senare i veckan med full fokus på V75 och de fina tävlingarna uppe i Jämtland. Vi hörs!
Hej!
Hej, hej!